Ett poddtips från Podplay.
De har inte gjort mig någonting.
Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.
Ja, kör in den i bubsen.
Alltså, det här...
Bub Mike.
Välkommen till Schlagerfesten och nu tycker jag att det känns så där högtidligt igen, för nu har ju faktiskt Eurovision Song Contest 2026 dragit igång på allvar. Delegationerna är på plats, det har börjat övats och på fredag och lördag, då är vi också där.
Ja, nu är det inte många dagar kvar faktiskt.
Nej.
Börjar få lite panik här över hur man ska packa i sin väska och hur det ska få plats och vad man behöver. Och det är ju ett evigt tittande på väderprognoser för att se vad försöka liksom...
Ja.
För sist vi var där 2015, då var det jättefint fram till och med onsdag. Då hade vi alltså högsommarväder, det var 27-28 grader och sol. Och sen regnade det på ett sätt som jag vet inte om jag har sett varken före eller efter i fyra dagar.
Åh jäklar. Ja. Ja, så att, ja, men det är väl lika bra att packa allt då.
Ja, det, lite grann så.
Alla alternativ liksom. Annars finns det ett Primark där, så att det går att handla billiga
ja,
tillskott.
Jag tror att det går att lösa saker allt eftersom, och i värsta fall som sagt, vi kommer ju till största delen faktiskt ändå sitta inne.
Ja, men och du behöver inte vara nervös för det här med packningen, för när vi pratade med Felicia två dagar innan hon skulle åka så hade inte hon heller packat, och hon skulle ha fem väskor med sig.
Ja, hon hade ju inte ens väskorna.
Nej, så jag menar, du kan ta det lugnt.
Ja, för det ska vi säga, först och främst, vi måste vara lite artiga, vi ska presentera oss. Jag heter Anders.
Och jag heter Elaine då.
Ja, och i det här avsnittet så ska vi ju fokusera mest på Sverige, men vi ska naturligtvis prata lite mer om vad som har hänt under tiden. Och som sagt, nu när det, ja, men, när de börjar gasa på nere i Wien, vad det är de gör där nere. Vi har träffat Felicia och fått prata med henne innan hon åkte. Nu är hon ju redan där, hon har repat en gång.
Mm.
Och det kanske ni har sett om ni följer sociala medier. De släpper ju inte mycket bilder eller mycket information.
Nej, jag tror jag har sett fyra bilder. Eller
ja, det är extremt kurerat, och då var en av de här fyra uppdelad.
Ja.
Som egentligen var det en.
Mm.
Ja. Så att, och det är också, det sitter en bloggare och bloggar.
Ja.
Från EBU på Eurovision.tv, eller på Reddit är det som det finns en tråd, i ett extremt kurerat flöde måste man säga.
Ja.
Det skrivs inte ett kommatecken där som inte delegationerna har godkänt, vilket innebär att det mesta är alldeles fantastiskt.
Ja.
Mm.
Ja.
Eller allt är jättefantastiskt och helt makalöst otroligt. Men det avslöjas mycket, mycket lite av vad som händer.
Det är egentligen bara ordbajseri för att det ska se bra ut.
Ja, men för att vi ska ändå ska få någon sorts känsla av att någon är där och att det pågår saker.
Ja,
typ
ja,
så.
Ja.
Men det tänkte jag att vi sparar lite. Hela snacket om Sverige och alltihop det här. För att jag är lite mer, ja, men du vet, tävlingsinriktad.
Ja, och på tal om tävling, jag måste bara säga... Jag tycker att det allra roligaste med det här året, det är att vi äntligen skickade tjejpop.
Mm.
Vi skickade äntligen en cool ung tjej i en cool slick låt. Det som vi har gjort med killar i alla år har vi nu skickat en cool tjej. Och jag vill bara, mina tankar gick till Klara Hammarström.
Mm.
Och hur jag känner med henne. Att det här var ju hennes, hon var så nära, hon har haft såna hits va?
Mm.
Med och banat väg för det här. Så liksom... Klara Hammarström walked so Felicia could run.
Mm, verkligen så.
Jag vill att vi ger Klara den.
Ja, men
faktiskt.
Jag tycker det. Och jag tänkte vi kan fortsätta spinna vidare på det, på saker som har hänt. Klara var ju också nominerad för en Grammis för årets låt.
Exakt.
Och det var hon ju tillsammans då med Kai.
Ja, så det var ju tråkigt.
Ja, och Kai vann igen.
Exakt, och fick hon Måns öde till mötes där.
Ja. Och som Kai, eller som Jakob sa i sitt tacktal, att det är så kul det här. Varje gång vi åker i Sverige så vinner vi någonting.
Ja. Ja.
och det ligger ju någonting i det faktiskt. Dagen efter fick de ju också Svenska kulturfonden i Finland. Deras stora pris på 40 000 euro för att ha spridit finlandssvenskan i världen.
Ja, för de behövde mer pengar efter det här året.
De behöver alltid pengar. Ja. Inte Jakob, för han köper ingenting, men de andra behöver.
Nej, exakt. Ja. Vad heter han? Ja, Axel skulle ju ha ny bil och sådär.
Ja, men de ska ju få bebisar och så, vet du. Så det finns hål och täppa.
Ja, men Jakob kan skämma bort Alfons.
Det kan han. Mm. Och Alexandra, hoppas jag.
Absolut. Som vi ju faktiskt träffade i lördags. För vi var ju såklart på Gröna Lund och tittade på Kai. Det gick ju inte att undvika sådär.
Starten av Economy Plus Tour.
Ja.
Mm. Mm. Nej, det var härligt.
Kanske blir det en liten båttur till hösten. Vi får se.
Mm. Man vet aldrig.
Men ja, det var liksom min lilla appreciation till Klara Hammarström. Tack för att du gick så att Felicia kunde springa. För springer gör hon väl lite på oddsen, eller?
Nej, det går nog inte riktigt att säga. Utan det är väldigt stabilt där.
Mm, för hon har fått mycket bra recensioner på det lilla man har fått se från repen ju, vad jag förstår.
Ja, alltså och då ska vi veta att det som kommer därifrån från Wien just nu i den första repetitionsomgången.
Mm.
Den andra repetitionsomgången drar igång på onsdag, det vill säga när ni lyssnar på det här, eller vi tror att ni lyssnar på det då.
Exakt, några kanske sparar ett år. Hej hej i så fall.
Hej hej, då vet ni hur det gick, då är det jätteospännande. Nej men precis, då kommer det ju lite videoklipp som kommer att läggas ut.
Mm.
Väldigt korta. Och jag vet inte om de kommer samma dag som repen är eller om de kommer dagen efter. För bilderna kom ju dagen efter.
Just det.
Men däremot kan jag väl säga, för jag har pratat lite med några personer i den svenska delegationen i alla fall.
Exakt, och nu ska ni spetsa öronen.
Ja, nej, men och där var man i alla fall väldigt, väldigt nöjd med det första repet. Man tyckte att det såg men väldigt bra ut. Man var ju kanske lite rädd att det skulle bli lite fattigt när man tog bort två dansare.
Just det.
För det måste man ju göra eftersom man vill behålla Melanie på kör.
Mm.
Vilket innebär att det då bara får vara fyra dansare.
Mm.
Det ändå såg väldigt bra ut. Så finns det naturligtvis massvis att jobba med. Och vi vet ju, vi känner ju Lotta Furubäck som är Swedish Head of Delegation. Hon ger sig ju inte.
Nej, nej. Hon ligger nog på. Det är jag rätt säker på. Men vad jag förstår har man ju då, för att man har tagit bort två dansare, så har man istället gjort lasershowen mycket maffigare, är det intryck jag har fått. Och att hon integrerar lite med rasen. På
ja, men precis. Här stod det ju i Reddit-posten, då, alltså den officiella bloggen, att under den andra versen så på något vis går hon in och slåss och bråkar liksom, med de här laserstrålarna tills de lyder henne.
Ja.
Så stod det.
Ja.
Och det är man ju väldigt nyfiken på att veta vad det betyder.
Väldigt.
Såklart.
Och det känns spontant väldigt snyggt.
Ja, ja men jag tror på det. Men för att gå tillbaka till oddsen. Nej, där har det inte hänt särskilt mycket alls, utan vi ligger på en sjunde plats.
Mm.
Och ganska stabilt så. Däremot så den senaste två veckorna kan vi väl säga, en och en halv i alla fall, så har Grekland tokrusat. Så Grekland ligger nu på andra plats på oddslistan. Och detta samtidigt som Frankrike faktiskt har tappat. Frankrike var ju tvåa tidigare men är nu nere på en femte plats.
Ja, det är ett ganska rejält hopp.
Och den här svängningen är lite intressant, för egentligen så har det ju liksom inte hänt något.
Men är det, för Grekland har ju också, alltså alla har ju repat en gång, det har kommit ut klipp och de här bloggposterna, artisterna själva har lagt ut, jag vet Akylas har lagt ut mycket om så här, hur cool han är och hur nöjd han är och liksom, sånt påverkar ju kanske då att det blev ingen train crash i det här numret som man kanske var rädd för med Akylas till exempel.
Nej, det som hände var, för det Grekland hände den 27 april. Då började oddset rusa på alla plattformar samtidigt.
Ja, det var innan de åkte.
Det var innan de åkte.
Uh-huh.
Förmodligen så är det då så att det har varit ett stand-in-rep. För Grekland, det här har jag snokat reda på. Grekland stand-in-repade den 25. Vilket ju innebar då att, för de som inte vet det då, stand-ins är ju, man har, oftast är det typ gymnasieelever eller någonting sånt där som får iscensätta numren. Man kör igenom det några gånger, skickar till delegationerna och tar notes tillbaka. Att så här kommer det ungefär att se ut liksom, när ni repar första gången. Det gjorde Grekland den 25. Och då är det ju folk i produktionen som har sett det.
Just.
Den grekiska delegationen själva har sett det.
Mm.
Om det här eventuellt har läckt i slutna sammanhang eller slutna cirklar vet vi ju ingenting om.
Nej.
Men det finns ju då människor som då vet hur numret kommer att se ut på ett ungefär. Mm. Naturligtvis inte med Akyllas, och det är inte färdigslipat och inte färdigrepat på något vis, men man får ändå en uppfattning om vad är det för någonting här som kommer att hända. De har ju också som koreograf Fokas Evangelinos, som brukar koreografera Grekland, men han har också hjälpt både Ryssland och Belarus och Moldavien och alla de trevligaste länderna ganska mycket. Han har till exempel gjort båda gångerna som Sergej tävlade.
Hans just nummer. Det här var vi lite inne på.
Han gjorde Moldaviens, du vet, det här farsnumret.
Ja, med då dörrarna.
My Lucky Day. Han gjorde ju mitt favoritnummer förra året då, Asteromata från Grekland, som jag tyckte var otroligt vackert. Så det är klart, det finns ju fog för att tro att det här kan vara ett skitsnyggt nummer. Är det då så att ett antal hundra människor i produktion och närvarande, inklusive diverse läckor, helt plötsligt ser det, då skulle det kunna förklara det. Vi ska också säga att det finns en sajt, Eurovoix heter de, som varje år gör en mycket, mycket pretentiös och seriös Eurojury kallar de den för. Där de faktiskt bjuder in låtskrivare, artister, producenter som har tävlat i Eurovision de senaste 10 åren från alla länder. Och de får då rösta och rangordna precis på samma sätt som man gör i Eurovision-juryn, för att på något vis försöka få en föraning och gissa. Den brukar vara hyggligt rätt faktiskt ändå. Inte naturligtvis spot on, men hyggligt rätt. Här i den omröstningen, den här kom också ungefär de här dagarna, 25, 26, 27 släpptes de här resultaten. Och då gick Grekland betydligt mycket bättre än vad man kanske hade trott, för den slutade på 4:e plats hos den här juryn. Och då kan det ju också ha varit en intäkt att, ja, men om den skulle kunna komma 3, 4 hos juryn, ja, då är den ju absolut i spel för att vinna.
Ja.
Så är det. Sen brukar inte den här juryn kanske ha någon påverkan på oddset. Så jag tror mer på den här stand-in-rep-teorin. Men de kan ju ha förstärkt varandra, såklart.
Såklart! Vet
ju
ingen.
Ja. Riktigt vad som ligger bakom Frankrikes fall däremot, det är mer än vad jag vet.
Men de har väl också gjort ett stand-in-rep. Det kanske var skitfult.
Ja, så kan det ju ha varit.
Men jättefult och tråkigt.
Ja. Nej, men bara för att förstå med Grekland. Alltså mellan den 28 och 30 april så sattes, av alla pengar som satsades, det här är enligt Oddschecker, den sajten, av alla pengar som satsades på Eurovision så gick 40% på Grekland under de här 2 dagarna.
Ja, det är ju galet.
Och då har ju, det är ju någonting som har hänt. Det kan ju bara vara ett rykte. Så kan det ju vara.
Ja, det händer ju.
Men det är en våldsam reaktion i så fall på ett rykte som är ganska ovanligt. Det brukar ju vara stabilt nu tills dess att vi liksom får se saker på riktigt. Men, då har vi sagt det om det. Jag skulle kanske kunna nämna också, det finns ju Eurovision World, den sajten är ju mest känd för sin just odds-sammanställning.
Ja.
Men de har ju också en stor poll online där man får rösta vem man tycker ska vinna. Den här har ju varit extremt träffsäker de senaste åren. Den finns tillbaka till 2015. Och den som vinner den här pollen har aldrig kommit, eller förlåt, vinnaren har alltid varit i topp 2 i den här pollen.
Okej!
Så ska jag säga. Och nu är det, den är dessutom styrd så att du kan inte rösta på ditt eget land.
Nej.
Och du kan bara rösta på en gång. Det är klart det finns sätt att komma runt
ja,
det här.
Ja, ja,
men då ska man ju vara ganska ambitiös. Nördig trots
och
allt.
Ambitiös, ja.
Ja, det är registrerat 107 000 röster på den här och där leder Finland med 20%. Danmark är 2 på 11 och Grekland är 3 på 6%. Här ligger Sverige 5 med 5% av rösterna.
Det är bra.
Det är ganska bra, det måste man ju säga. Vi har ju också en OGA-poll, alltså den officiella fanklubbarna runt om i Europa som håller på att rösta.
Ja.
Och när vi spelar in det här så är det tyvärr inte riktigt klart än. Men vi ser redan nu så att säga att Finland kommer att vinna. Och i den här så kommer det också Danmark vara 2. Och sen bakom Finland och Danmark så är det lite mer spännande här. Australien, Sverige, Cypern är det som gör upp om 3, 4, 5 plats. Men där är det som sagt några länder kvar att rösta. Så att där är, det är de inputsen som finns. Men det de saknar allihop de här är ju den där pusselbiten. Ja, men hur kommer det se ut då?
Ja.
För det vet ju ingen.
Nej!
Och jag ska dra det en gång till, jag har gjort det många gånger. Men ifall vi har nya lyssnare eller sådana som inte har orkat lyssna tidigare eller som har glömt Så förklara igen varför vi är så besatta av de här oddsen.
Anders, förklara igen varför är vi, eller du och många i och för sig intresserade, så besatta av oddsen.
Ja, om det finns någonting som vi kallar för på engelska collective wisdom eller group wisdom, eller det finns lite olika begrepp, som alltså betyder att det finns en kunskap och en vishet hos oss människor som kollektiv, som inte individerna besitter eller ens vet om finns. Det kan illustreras med att om du har en stor glasburk och stoppar ner en massa makaroner i den, och så ber du någon gissa eller uppskatta hur många makaroner är det i den här glasburken, så kommer du få ett svar som med allra största sannolikhet är fel.
Ja.
Ja. Men om du ber 10 000 personer gissa, så kommer nästan alla 10 000 ha röstat fel, men genomsnittet på det här kommer att ligga skrämmande nära det verkliga resultatet.
Just.
Och det handlar om att vi som sagt totalt sett kommer på något vis kollektivt att veta det här. Och skulle vi liksom dra lott om vem som vinner Eurovision, ja, men då har ju alla en på 35.
Ja.
Men du, så är det ju inte.
Nej.
Det är ju inte lika stor chans för alla, då lurar man ju sig själv.
Ja.
Och då blir det ju, om vi låter då en massa tusentals människor inom citationstecken gissa vem vinner. Då sätts odds utifrån vad som anses vara mest sannolikt. Det är exakt samma princip. Mm. Skillnaden är att när det gäller odds så är det ju inte bara att du gissar någonting. Du satsar ju dina egna pengar.
Exakt, du tror ju verkligen.
Du tror ju på det här och går in med och riskerar en förlust om du har fel.
Och det gör du om du köper en lott också.
Ja, absolut. Men,
då får du inte välja.
Nej, precis. Då finns det ju inte det här. Då är det ju ett rent turspel.
Ja,
så
exakt.
Så därför tror vi på det här, därför att det är den bästa indikatorn på hur det kommer att gå. För att vi förlitar oss på den kollektiva kunskapen som finns på något vis. Sen är det då, det alla saknar, det är just den här pusselbiten. Hur kommer det se ut live? Var hamnar den i startordningen? Hur ligger den där? Mm. Och så vidare och så vidare. Men just nu när vi ser så får vi odds. Och då sätter man ju, ju högre odds desto mer osannolikt är det någonting som händer. Det refereras ju ofta till den här procentsatsen som också Eurovision World Odd Checker med flera räknar ut, och den är ju då implicerad av de här oddsen. Att sannolikheten är si eller så. Den ska man nog kanske vara lite försiktig med att tolka, men den ger en sannolikhet för att det här ska hända. Så då har vi förklarat den saken och varför vi bryr oss så mycket om oddsen.
Ja. Jag vet inte om du ser det, men det snurrar såna här kommatecken.
Jag ser det här mimet framför mig här just nu.
men absolut. Nej, men jag förstod ändå. Jag bara försöker samla ihop det.
Jag tänkte vi skulle prata lite om programmet också.
Ja, det kan vi väl göra. Där är jag lite mer
ja,
i
men
matchen.
Precis. Det vi vet om programmen vi kommer att få se. Vi vet vilka programledare vi kommer att ha till exempel.
Ja, det vet vi. Och något som jag tycker är kul är ju att vi ska ha med då Victoria Swarovski. För Swarovski gillar alla kvinnor framförallt.
Jag höll på att säga, hon är ju en riktig diamant, men det är hon ju inte.
Exakt, hon är en sten.
Ja, kristall.
En kristall är hon. Och hon ska leda det här då tillsammans med Mikael Ostrovski. Så Swarovski och Ostrovski ska göra det här tillsammans. Och båda de här...
Vi är alltså inte i Polen, utan vi är i Österrike. Ja,
exakt. Men då hade hon hetat Ska, förstår du.
Ja.
Swarovska.
Så är det naturligtvis.
Ja. Hon kommer från Innsbruck, en av mina favoritstäder i Österrike. TV-programledare, entreprenör, modell, designer, sångerska, stor i Österrike. Vi har såklart ingen aning.
Hon är ju också arvtagerska till Swarovski. Ja.
Precis.
Måste vi ju säga.
Ja, it goes without saying, höll jag på att
säga. Men hon är liksom...
Hon är ju från familjen Swarovski, därav sitt namn. Det är inte bara en slump.
Vet du vem hon är gift med då?
Nej, vem är hon gift med?
Hon är gift med arvtagaren till Red Bull.
Nej, men...
Red Bull är ju ett österrikiskt företag, det är inte många som vet.
Nej, men det visste jag faktiskt.
Det är det, men arvtagaren dit, alltså den rike sonen, han har gått och gift sig med arvtagaren till Swarovski.
Det blir inga fattiga barn.
Det blir det inte.
Nej. Det blir det inte. Herregud. Wow,
verkligen.
Jag skulle vara glad om jag hittar en arvtagare till någonting.
Ja, men typ.
Hon har ju varit med i massa tv-show i alla fall, eftersom hon är en personlighet där helt enkelt. Let's Dance.
Känd personlighet.
Känd personlighet. Och det är ju då även Mikael Ostrovski. Vem är han gift?
Nej, det här vet inte jag. Det har jag inte kollat.
Han är ju framförallt komiker, heter det på svenska. Han är komiker framför allt. Han har lite som Edvard af Sillén skrivit manus och till en hel del roliga filmer och varit regissör för filmer och musikaler i Österrike. Han har vunnit priser för det här också. Han är helt enkelt en gammal, well-known popular presenter som har massa andra strängar på sin lira också. Det är två riktigt kända österrikare. Mm. Helt enkelt.
Det ska bli kul att se, och jag är glad att de inte har gjort så här som så många andra har gjort, att de tar alldeles för många.
Exakt, det här kommer räcka alldeles utmärkt, tror jag. Och de ser glada, härliga och fina ut. Jag tror på det här.
Ja, men jag har ändå en positiv känsla.
Ja, och så lite komedi. Och sen vet ju jag att Orff efterlyste fans från runt om i Europa som de skulle filma av och visa hur de firar, och för att visa på då att Eurovision goes all the way. Det var allt från att de ville ha gamla tanter till queers, till helt vanliga familjer, till blandade, till glitter, till, ah, du vet.
Ja.
Så att det kan hända att man, om man skickade in ett sånt här litet bidrag till mig, dyker upp i rutan vid något tillfälle. För jag skickade dem vidare till Orff som jag skulle. Mm. Så ni vet.
Ja.
Jag har inte suttit på dem hemma. Så man involverar fansen mycket. Det tycker jag är kul.
Vi vet ju lite grann också om programmen som vi ska få se. Vi vet att den första semifinalen, den kommer att öppnas av Vicky Leandros, som var med och tävlade i första gången som Wien hade Eurovision Song Contest 1967.
Oj.
Då tävlade hon med den världshitten, måste man väl säga, L'amour est bleu.
Oh, ja.
Och sen vann ju hon också tävlingen 72 naturligtvis med Après toi. Men det ska man då, den ska vi få höra i ett helt nytt arrangemang i den första semifinalen. I finalen så kommer vi ju få se ett nummer som kallas för Celebration, som då ska vara just liksom det här 70-årsjubileet, att nu ska det verkligen visa upp 70 år av Eurovision. Jag kanske är lite underväldigad, måste jag säga, för om jag läser line-upen. Alexander Rybak.
No.
Erika Wikman. Kul. Christian Kostov. Ändå lite kul att se igen, var länge sedan.
Ja, men hur är han liksom en stor del av den här 70-åriga historien?
Lordi. Vi har Max Mutzke som tävlade för Tyskland 2004. Ja, här är ingen minne av faktiskt. Mirjana Conte från Malta.
Ja, det var också så här förra året liksom.
Roslana och sen Verka Serdutska. Och nej, precis, det här var ju mitt, det blev lite som Mello i år. Har det inte hänt någonting före 2004?
Ingenting
från 80-talet, ingenting från 90-talet.
Men det är ju möjligt att de här då kommer tolka låtar från de här åren. Jag kommer ihåg i Tel Aviv var det väl som det tolkades med Eleni och Verka och Mons massa hits genom åren. Det jag känner är tråkigt är ju just det här att om det nu är 70-årsjubileum, som sagt, varför bjuda in då dels de som alldeles nyligen har blivit lite stjärnor, rika och alltså Lordi, absolut, det är 20 år sedan, de är ändå så här, de är ju på minneskartan på grund av vilka de är, och visst, det är väl Verka också, men jag tycker att Verka har varit med lite mycket hela tiden, det känns inte så unikt. Och sen då den här tysken och Christian Kostov.
Jag är lite underwhelmed,
alltså, man blir underwhelmed, men det kanske blir jättebra.
Samtidigt som vi måste också lägga till bräsklappen här naturligtvis, att vi inte har en aning om hur många artister de har tillfrågat och vilka de har fått nej ifrån i det läget som vi befinner oss i. Jag läste faktiskt, jag tror att det var en irländsk tidning, men jag låter det vara osagt, att Johnny Logan har till exempel uttalat sig och sagt att han har blivit frågad 4 gånger, han har ringt och verkligen försökt övertala honom att komma.
Inte.
Men han vill följa RTEs beslut, eftersom det var de han tävlade för att inte delta i årets Eurovision.
Och det var ju lite samma problem som vi hade i Malmö också, vet vi ju.
Precis, så att vi, den brasklappen, men jag tycker att någon borde man ha kunnat hitta från 80- eller 90-talet. Det blir väldigt konstigt att göra ett 70-årsjubileum med det äldsta är från 2004.
Ja.
Kan jag tycka. Men, vi får se. Det blir säkert jättehärligt ändå.
Det kommer ju säkert firas på en massa andra sätt också under de här tre programmen, det är jag helt säker på.
Ja, absolut. Och det finns också, vi kommer att få se JJ göra sin nya singel.
Såklart.
En elektroswing-ikon från Österrike som heter Papov Stellar, som jag inte har hört talas om, kommer också att få uppträda. Det kommer vi få njuta av.
Elektroswing, din favoritgenre, Anders?
Ja, en av de många. Så är det.
Arvin, han kommer gilla det där. Det blir jättebra.
Så, jag tänkte därefter då att vi skulle gå vidare till lite skvaller också.
Ja, precis. För svenskarna har ju nu varit nere i Wien i drygt en vecka. Och vi har ju öron och öron i den svenska delegationen och inne i arenan. Så Anders, vad har vi snokat fram?
Ja, men vi kan väl börja med en nyhet som inte egentligen snokat fram så mycket. Men det är en teknisk innovation som vi kommer att få se i årets Eurovision. Det är att man kommer att använda sig av så kallade ARRI-kameror.
Och vad är det? Förklara för en lekman.
Ja, jag ska försöka då att förklara det eftersom jag själv i allra högsta grad är lekman på detta. Men ARRI är alltså, ja, men det är en kameramodell. Det är en sorts kameror. Ja. Och fördelen med de här, det är att man får en bättre bildkvalitet, eller en mer, som det heter på engelska, cinematic look. Alltså det blir en filmisk upplevelse. Det blir ett stort dynamiskt omfång i bilden. Man får, de är kända för naturliga hudtoner och mjuka färgövergångar. Man kan få ett ganska kort skärpedjup, det vill säga bakgrunden kanske blir lite suddig. Och sen är den också, när man efterarbetar, väldigt flexibelt jämfört med många andra kameror. Men nu ska ju ingenting efterarbetas, utan det ska ju sändas live.
Ja, jo.
Och för det så har man utvecklat en helt särskild liksom line av kameror. Så det här har man gjort särskilt för Eurovision, för tidigare har det inte funnits. Det har inte funnits någon plug and play för ARRI-kameror att liksom gå in i en sändarbuss.
Okej. Okay.
Utan det här är en helt ny utveckling. Vill man ha en referens, så hade Wilhelm Buchhaus en ARRI-kamera förra året när han tävlade.
Just det.
Med vad nu låten hette, som jag naturligtvis inte kommer
ihåg. Yours.
I'm Yours. Mm. Jag har också kollat om det var en sån som Slimane hade i Frankrike, eller från Frankrike i Malmö, men det verkar inte som att det var det.
Nej.
Utan den enda jag hittar referensen på då är Wilhelm Buchhaus. Det här är ju lite spännande såklart. Jag känner väl att det kanske, oj vad det här förmodligen har kostat jättemycket pengar.
Och ingen vanlig människa kommer se någon skillnad.
Precis, väldigt få människor kommer nog att upptäcka någon större skillnad.
Ja.
Men ja, det är väl ändå kul med lite tekniska framsteg.
Alltså riktiga nördar kommer säkert vara jätteglada för det här.
Ja, eller inte alls. För att som sagt, det här är ju inte gjort. Den här tekniken är ju gjord för att göra film.
Ja.
Hela, så den är inte gjord för att göra tv. Utan liksom inte, Eurovision ska ju vara en livekonsert.
Ja.
Det ska inte vara en långfilm. Men jag tycker att man gör ännu mer nu för att ta död på livekänslan på något vis. I den mån det har någon effekt. Men vidare då, vi har ju också hört skvaller. Vi vet ju att det brukar vara väldigt mycket svenska fotografer på plats att sköta de här stackars kamerorna. I år är det 4 stycken, och det har varit bestämt sedan tidigare. Men vi har ju också en svensk bildproducent i Robin Hovander som ju är nere, och ja, jag vet inte vilken Eurovision i ordningen det är han gör.
Nej, exakt.
Det är inte säkert att han kommer ihåg det heller faktiskt.
Nej, inte nu längre.
Nej. Men han har varit, som jag förstår det då, det här är ju skvaller som jag snappar upp, inte jättenöjd med de österrikiska fotograferna som har varit där och har velat ringa dit svenska fotografer liksom i sista minuten.
För att de förstår inte hans instruktioner.
Nej, men exakt
helt enkelt. Nej.
Och det här har jag fått förklarat för mig, att Robin låter fotograferna vara väldigt självständiga och liksom skapa ganska mycket själva och litar på att fotograferna gör det. Medan fotograferna där kanske inte alls är vana vid det, utan vana vid att få klara, tydliga, raka instruktioner, liksom stå här, den här vinkeln, det här i fokus, dra dit. Och då förstår jag att det skapar en viss mismatch. Som jag har förstått det, så har man inte fått tag på några nya svenskar som kunde åka ner med så kort varsel. Utan vi kommer att få ha dem vi har.
Ja.
Och,
det är ju inte Mello nu. De har väl inget annat för sig, de som brukar jobba på Mello, ner mer bara.
Nej, men jag tror inte folk förstår kanske att fotograferna tror jag är bland de som har det jobbigast faktiskt på ett helt Eurovision. För att
fan vad de springer.
Ja, och alltså den sista veckan är de ju i arenan mer eller mindre från klockan 8 på morgonen till midnatt 1 på natten. Varje dag. Det är 9 dagar i sträck utan någonting. För det ska repas, det är både semifinalerna och sen ska det repas semifinal, och det är flaggparader och det är programledare och det är omröstningar och det är, ja, det är så mycket. Så att, jag kan förstå att man kanske inte var jättesugen på det.
Nej.
Men vi får se hur det hela blir. När vi pratade med Lotta Furbeck då, Head of Delegation på den här avskedsfesten som vi var på för Felicia.
Ja, på med österrikiska ambassaden.
Exakt. Mm. Så jag ställde ju faktiskt frågan om vad hon tyckte om den svenska stand-in-videon, för den visste jag ju att hon hade fått då. Mm. Och hon sa ingenting, men hon grinade lite illa. Så kan vi väl säga.
Ja. Så kan vi säga.
Det var hennes citat. Gjordes inte jättebra i poddformat, men nej, ni får inbilla er.
Nu verkar hon desto nöjdare då.
Precis, de signalerna vi fick från första repet var ju att det här hade gått liksom klart över förväntan och att alla var liksom nästan lite lättade att oj, vad skönt.
Ja.
Det var inte liksom någon uppförsbacka här att jobba i. Men vad
jag
hände?
Har också sett att du har ätit schnitzel varje dag. Och de här schnitzlarna, Anders, de ser så trevliga ut.
Ja.
Så att jag längtar så mycket nu. Bara få åka dit. Så ja. Ska vi släppa fram Felicia?
Jag vet inte, har vi något mer att prata om som hände på just den här By Felicia-festen som vi döpte den till?
Ja, By Felicia-festen. Nej, alltså Robert Fuchs höll i kalaset. Vi fick tårta, vi fick schnitzel.
Ja.
Gunilla Persson var där. Så var det ett quiz. Och så spelade DJ Ronny. Vi fick österrikiskt vin. Och så gick vi hem.
Och det var som sagt Österrikes ambassadör, Schweiz ambassadör var där, Israels ambassadör var där. Det var lite högljudd, man känner sig lite udda när man får gå in på ett sånt ställe.
Men verkligen, och liksom vaktar överallt.
Ja,
det var min grej nu, att jag rör mig kring Säpo-vaktar. Det var ju samma sak på Gröna Lund när vi var där.
vi pratade ju även med Karin Gunnarsson naturligtvis, som var där. Hon fick ju överräcka sångfågeln till Felicia, som nu är graverad och klar.
Just, den lilla
Pippi. Har hon fått den. Men annars så, det kändes för att svenska delegationen ändå var på gott humör och såg fram emot, det var ju 2 dagar innan de åkte, att såg fram emot och äntligen få komma ner och sätta igång. Liksom.
Ja, och det är jag med nu.
Ja, men vi släpper loss Felicia och hör vad hon hade att säga.
Nej, först sista skvaller då.
Okej.
Okay. Jag har ju fått se klänningen, för på söndagen, så är det ju turkosa mattan.
Just.
Felicia har visat mig sin outfit för den här mattan, va? Och jag är helt övertygad om att det är hon som kommer få allra mest uppmärksamhet på den här mattan. Hon kommer ha någon form av stålställning med rosor. Den är otrolig.
Det låter ju skithäftigt.
Och så liksom.
Ja. Jag förstår. Det har ju blivit lite, eller det höll på att bli, ska jag säga, någon sorts modevisning, den här turkosa mattan.
Ja.
Sen kom ju Malmö och det liksom lite grann förstördes av all säkerhets alla säkerhetsproblem, och sen så
i basen fick de åka spårvagn.
Ja, men exakt, och gå liksom, jag vet inte hur många mil de var tvungna att gå sen inne i det här centret där vi också fick stå i flera timmar och vänta.
Exakt. Ja,
nåväl. Då släpper vi in Felicia.
Ja, nu.
Hej Felicia, hur mår du?
Jag mår jättebra, hur mår du?
Jag är jätteladdad för att åka till Wien. Du åker ju tidigare än vad jag gör. Du åker 2 dagar.
Ja, på fredag. Är det 2 dagar?
3 dagar till och med. Lördag, ja.
Exakt.
Nej, fredag. Ja, sak samma. Har du packat väskorna?
Nej.
Hur många väskor kommer det att bli?
Jag har inte ens löst väskor än.
Nej.
Det kommer bli 5 väskor, tror jag.
5?
Mm.
Ungefär. Hur har du varit nu efter Melodifestivalen fram tills nu? Jag vet att du har varit på lite semester.
Mm.
Och sen då?
Ja, efter semestern så kom jag ju tillbaka, och då hade man ju fått dubbelt att göra den veckan eftersom att man missade en vecka. Så att det har varit mycket nu faktiskt. Väldigt mycket. Det har varit mycket intervjuer, mycket radio och liksom övningar inför Eurovision såklart. Och möten och allt möjligt.
Och pre-parties har du varit på? Du har varit i London och i Amsterdam.
Ja.
Hur var det?
Ja, men det var jätteroligt. Då fick man liksom en liten försmak på Eurovision, och det är folk är helt fantastiska och galna där, och jag älskar det.
Är det några andra låtar eller artister som du har liksom klickat med och känner att det där är grymt?
Ja, men alltså, jag har någonting speciellt för Norden såklart. Mm. Det är ändå våra grannar, och skulle säga att en av mina favoritlåtar är Danmarks låt.
Ja.
Jag tycker att den är otroligt bra.
Det är det, jag håller med.
Mm.
Har du hunnit se någonting från Wien? De har ju ställt inrepat för dig. Har du hunnit se någonting där?
Oj, nej. Vad är det?
Nej, för de brukar ha så här stand-in repetitioner.
Ja.
Så att någon har liksom impersonated you.
Jag har inte sett det.
Nej, då får du fråga Head of Delegation sen.
Gud vad spännande. Lotta, kom in!
Har du, mitt uppe i alltihop det här, du säger det är ganska mycket att göra. Har du någonstans tid att hinna nypa dig i armen och ta in och känna och njuta?
Nej, alltså det går inte. Jag önskar att jag bara kunde liksom förstå vad jag gör just nu och vart jag är på väg. Jag ska till Wien och vara med i Eurovision, men det går inte att förstå.
Nej, men alltså, och också vad du, även om tänker vad du var för 2 år sedan.
Ja.
Och nu får du åka till London och till Amsterdam och uppträda fullsatta arenor.
Men alltså, det går ju typ inte ens att förstå. Ibland kan jag sitta från ingenstans och börja le och tänka på hur glad jag är nu och hur glad jag är att jag inte är kvar i allt som var. Det känns fantastiskt. Men jag hade velat liksom känna av det mer än vad jag gör.
Hur är det bara att prata svenska?
Så fan i helvete skönt alltså. Nej men alltså, prata engelska. Alltså jag får ju bara magsår av det. Men jag har bara accepterat det. Gillar läget, det är så det är. Men ja, det är mycket skönare att prata svenska.
Vet du vad du ska göra i Wien när du kommer dit?
Prata engelska.
Ja. Men jag tänkte mer, har du sett liksom ditt schema, hur det ser ut där?
Ja, det är inte liksom det tydligaste schemat så. Men vad vi ska göra per dag. Mm. Och det är rep, första dagen vi kommer ner. Eller ja, andra dagen, vi sover och så kör vi rep. Och sen så har vi massa intervjuer och sen så är det någon ledig dag här och där. Och sen så är det ju semin och sen så är det väl turkosa mattan och sen är det lite övergripande.
Ja, men du ska få se lite av stan och göra lite kul grejer också.
Ja, vi har bokat in lite roliga grejer som vi ska göra med hela teamet och det ser jag fram emot jättemycket.
Bra. Tävlingsmässigt då, börjar du bli nervös eller hur känner du med?
Nej, jag är inte nervös.
Och hur trött är du på frågan?
Nej, men, nej gud, nej, inte alls. Alltså det här är en bra fråga. Om
för,
man
här, för det här med att alla ska prata odds hela tiden.
Ja, men jag tycker
förlåt, Céline Dion på sin tid när hon tävlade var liksom så här, hon kände sig som en tävlingshäst för att alla ville bara prata odds med henne och hur hon låg till i liksom.
Var låg hon i oddsen?
Det minns inte jag.
Okej.
Okay. Det vet jag inte.
Fan. Ja, alltså jag är ju inte nöjd där jag ligger just nu. Men allt kan hända och jag tror fortfarande på att jag kan vinna.
Mm. Härligt. Mm. Vilka tror du är dina stora motståndare?
Ja, men såklart Finland. De är ju tippade att vinna. Så att det är klart att det är dem. Men jag hade blivit glad om de vann också. Mm.
Vad ser du mest fram emot att komma fram till vid?
Oj.
Vad vill du ha med dig när du åker därifrån? Vad vill du känna att du uppnådde och gjorde?
Oj. Bra engelska. Alltså att jag kan liksom flytande. Nej men absolut det. Jag vet ju att jag kommer utvecklas jättemycket som person av att vara där och prata engelska. Så att det kommer gynna mig jättelångt i livet. Men annars skulle jag säga bara ha en otroligt rolig tid. Och verkligen se tillbaka på det här som det roligaste jag gjort. Det vill jag ha.
För om du tänker tillbaka på Mello nu, vad har du för minnen nu när det har gått några månader?
Oj. Nej men jag har bra minnen. Jag har bra minnen lite liksom. Alltså det är så svårt att ha liksom tydliga minnen. För det är väldigt liksom tydligt schema. Och man har liksom inte tid att andas. Jag tror att här kommer bli en annan grej. För här har vi liksom en ledig dag här och där. Och vi får liksom ut och göra saker. Men jag har jättebra minnen från mig såklart. Jag vann ju. Det är klart jag har bra minnen.
Har du fått sångfågeln än?
Ja, jag fick den idag! Alltså den står ju här bakom, den har blivit graverad.
Vi måste ta en bild sen.
Det måste du får, vi, det måste vi.
Få den på riktigt liksom. Ah. Kai fick ju inte sina förrän efter faktiskt.
Oj, ja, nej alltså jag är så glad. Karin kommer att lämna den. Alltså, min lilla kyckling.
Har du bestämt var den ska stå?
Alltså jag funderade i badrummet.
Mm.
Men jag vet inte, vid sängbordet kanske, någonstans där. Alltså, så här,
inte man kan, i sängen då, man kan ju tänka sig att du vill sova med den liksom.
Alltså typ, men alltså, jag rör mig så mycket. Tänk om jag liksom får alltså, sticka eller något. Det pallar man ju inte.
Nej,
kanske typ i badrummet. Alltså, folk går ju ändå dit och så får man sitta där och titta på sångfågeln. Det känns ändå som att du får titta bara.
Jag vet inte hur vattentålig den är bara. Du får undersöka det där.
Men han ska inte stå i duschen. Han kan vara tvålhållare.
Eller så får du vinna ett par stycken så du har några i reserv.
Verkligen, så jag kan liksom åta den
komma tillbaka. Hörru, jag vet att det är jättemånga som vill träffa dig och prata med dig och ta bilder och sådär. Så att vi ska släppa dig nu. Men så himla kul att se dig så här innan.
Ja,
så ses vi på plats i Wien naturligtvis. Men jag måste också faktiskt komma på nu. Jag måste ställa en liten fråga till. Scenshowen har vi ju pratat om.
Ja.
Du har pratat om mer laser har du sagt. Vad gäller med scenkläder?
Oj. Det är nya scenkläder. För både mig och dansarna. Det
blir det Girl on Fire, blir det Hunger Games eller hur?
Det blir Hunger Games. Alltså det här är mer Hunger Games. Det här är verkligen, alltså tänk dig Hunger Games och det här är liksom. Nej, tänk dig att första var liksom Catching Fire, alltså Hunger Games 2. Det här är liksom Mockingjay Part 2. Det är liksom den sista filmen, alltså när hon liksom går fram, skjuter pilbåge, alla dör och springer iväg. Där
där är vi.
Mm. kommer bli helt otroligt.
Vi ser så mycket fram emot att se det. Jättestort lycka till.
Tack så mycket.
Ja, det ska bli så fantastiskt att få komma dit, Anders. Jag kommer ju landa rakt in i det som är svenska ambassadens välkomstfest på något sätt.
Ja, det är så här, lite grann om du hinner bli av med väskan först.
Ja, det, vi får se. Men det är lite kort veckoschema då. Är helt enkelt att Anders flyger ner på fredagen och håller ställningarna. Det händer inte så mycket officiella grejer. Sen på lördagen, då kommer jag. Och då kommer också det vara en mottagning på den svenska ambassaden i Wien för svenska delegationen och lite svensk press. Och lite andra smått och gott personer, antar jag.
Antar jag.
Ja.
Det brukar vara inbjuden media från övriga länder och sådär också på de här tillställningarna.
Ja, och sen tar vi oss väl mot någon form av festlighet för att fira att vi är där på söndagen. Den långa, långa dagen, turkosa mattan och opening ceremony och invigning för Euroclub.
Ja.
Bara en sån sak.
Ja, och någonstans här ska vi försöka få ut ett avsnitt och sammanfatta vad vi, ja, men vad som har hänt sen vi kom ner.
Jag tänker att vi försöker få in det på söndagen. Vi har ändå många timmar att slå ihjäl under den här mattan.
Och
den kan ni själva följa. Den behöver ni inte höra oss prata om.
Nej, den sänds på YouTube direkt.
Exakt. Sen på måndagen, då drar vi ju igång med genrep gånger två för semifinal ett, och då är det ju juryrep också.
Precis.
Så då hör ni oss sent på måndag kväll när vi har tittat på det här juryrepet.
Exakt, det här kommer ju, vi brukar ju lägga ut det sent på Melodifestivalen på fredagarna, men det här blir ju ännu senare. Genrepet kommer att vara klart enligt tidsschema 10:45. Och det är mycket möjligt att vi kanske kan börja lite tidigare, för att vi behöver inte se ett fake resultat.
Nej.
Och det ska jag också säga för övrigt, att vad gäller de här resultaten så har jag snappat upp att, och det är inte officiellt, men jag har snappat upp att förmodligen kommer man återgå till det här ordinarie sättet, det vill säga att man bara räknar upp 10 länder slumpmässigt. Förra året hade ju det här att 3 stycken fick vara i en split screen. Och
just
en
just
av
det.
Dem gick i final.
Och så var det inte så bra.
Då verkade det som att man skrotade i år och går tillbaka till det gamla sättet. Men ja, så att vårt sändningsschema, om man ska säga så, det är helt enkelt sent varje natt.
Ja.
Ja. Efter, på måndagen då, juryrepet. Efter tisdagen, efter sändningen. På onsdagen efter det repet, på torsdagen efter semifinal 2, och sen så kommer det sista då på fredag natt efter juryrepet till finalen.
Ja, och sen beroende på hur det går i Wien så hör ni oss antingen söndag morgon eller när vi är hemma i Sverige igen.
Ja, precis. Det får vi ta lite played by ear hur det blir där. Men så ser vår plan ut, och sen naturligtvis hela tiden på Instagram på Slagerfesten om ni inte följer oss där.
Där kommer det hända. Allt live, Anders. Okej, inte allt.